Koi Audio presenterar
Mullbärsträdet i Aleppo av Kadir Meral. Ondskan är hemlös. Den känner inga gränser. Ena dagen rör den sig på Aleppos gator. Nästa dag dyker den upp i de svenska skogarna. Den vandrar genom underjordiska gångar som ett odjur med tusen fötter och är dövblind inför andras lidande. Resan. Kapitel 1. Skuggan av avsked närmade sig Tarek västerifrån. Han vände sig om en sista gång och såg på ruinerna av föräldrahemmet som fram till för några veckor sedan var hans trygga bas i krigets landskap. Tvåvåningshuset låg nu jämnat med marken. Deformerade armeringsjärn hängde ner från en betongpelare kapad mitt i tu. TV-antennen stack upp ur bråten och pekade mot skyn, som om den försökte kommunicera med anden av hans döda familj. Längre bort stod mullbärsträdet, som ett ståtligt väsen omringat av vitkalkade stenblock utspridda som stora tärningar på gården. Stunder då han och tvillingbrorsan Farek klättrade upp i trädet var som bortblåsta. De brukade tävla om vem som fyllde sin hink med mullbär först, och när de var klara satte de sig på stenbänken utanför huset och sålde mullbären till förbipasserande Aleppobor. Med några lira i näven sprang de sen till affären och köpte isglass som de slickade i sig under den stekheta sommarsolen. En dag när de kom från skolan hade pappa Hamid hängt upp en gunga i den kraftigaste grenen på mullbärsträdet. Glädjen hos bröderna var stor. De tävlade om vem som gungade högst. Allting var ju en tävling mellan dem. Farek brukade vinna, oavsett vad de tävlade i, vilket gjorde Tarek frustrerad, och han hade utvecklat en hatkärlek gentemot brodern. Hans irritation förstärktes av Fareks retsamma flin vid varje förlust. Och som om det inte vore nog blev han kallad lillebror, bara för att han hade kommit ur mammas mage några minuter efter honom. Det hjälpte föga att Tarek sprang gråtande till mamma och skvallrade om retstickan Farek. Han brukade sällan få tröst från sin upptagna mamma. Tjallandet slutade alltid med att hon tog upp bägge sina tofflor och kastade en på varje son. Ibland fick han lust att slå brodern på käften, vilket hände, det också. Då var det Fareks tur att springa till mamma och beklaga sig. Istället för tröstande ord flög nya tofflor över gården. Till slut lärde sig bröderna att hantera sina konflikter och dispyter själva, utan mammas diplomati eller polisiära aktioner. Dessa minnen slog nu tillbaka mot Tarek som svidande slag i magen. Retsamma ord från brodern eller en toffel från mamma hade varit rena smekningar idag. Däremot hade Tarek vunnit den viktigaste tävlingen i livet. Han hade turen att med en hårsmån undkomma drönarattacken och överleva. Men det var ingen seger att glädjas över, utan den blev samtidigt hans största förlust i livet. Han önskade att det var han själv som dött istället för tvillingbrodern. Men döden är dövstum inför önskningar. Den besöker vem som helst, var som helst och när som helst. Dess makt är störst i hela universum. Dagen då tragedin inträffade satt han och Farek och spelade luffarschack bredvid pappan som sov siesta på en kelim i skuggan av mullbärsträdet. Mamma Safia kom ut och bad någon av dem gå till affären och köpa olja till fotogenlampan eftersom elektriciteten i staden hade lamslagits av flygbombningarna. Det suckades hos bröderna som var trötta på att avbryta sina lekar och springa mammas ärenden i tid och otid. Åtagandet avgjordes i vanlig ordning med tävling i sten, sax, påse. Ännu en gång förlorade Tarek mot brodern.